Nu ska vi lyssna till ett föredrag av Kamal Soleimani som 2013 var ombudsman i SRF Västernorrland. Här får vi veta lite grann om hur det är att vara synskadad invandrare. Det här reportaget har tidigare sänts i Radio SRF under 2013.
Vi strävar efter ett samhälle som ska fungera bra för oss alla. Vi alla är medborgare och samhället ska fungera för oss allihopa. Inte bara för en viss grupper i samhället. Vi jobbar mycket med rehabfrågor och rehabilitering och habilitering och hjälpmedel och ledsagarservice och personlig service och alla de där grejerna som är någorlunda bekanta för er. Jag tänkte berätta, apropå ledsagarservice, berätta med en rolig historia som är sann alltså. Vi hade kampanjen personlig service för 2 år sedan. Vi hade den här kampanjen personlig service som handlade mest om ledsagarservicen. Och så vi brukar träffa politiker och beslutsfattare och tala om hur ledsagarservicen är viktigt för gruppen synskadade för att livet ska fungera för oss. Och sen jag var i Evik och vi hade bjudit representanter för alla partierna där. Media var där, tidningarna var där, alltså, och kommunpolitikerna var där. Och jag försökte alltid börja så här att jämföra vårt liv med de som är seende, deras liv med vårt liv. Hur deras liv fungerar, de praktiska sakerna, och jämför det med våran. Och där jag brukar säga att ledsagning kan underlätta och alltså få att vårat liv ska fungera. Så har jag alltid börjat. Och sen jag började mötet och hälsade alla välkomna. Och sen jag började så här. Den första politiken som satt till höger om mig, han heter Lars Näslund från Moderaterna. Så Lars, till exempel Lars, om du ska gå till frisan och klippa håret, hur gör du? Så fort jag sa det här, vet du, det blev jätteskratt i salen. Och alltså taket håller på att rasa ner och jag förstod ingenting. Sedan när det lugnade ner sig lite grann och sekraten lag ner sig, jag hörde att Lars säger, hörru du, jag behöver inte gå till frisan. Alltså han var flinskallig. Det var himla dålig exempel, vet du. Ja hörni, mitt pass idag kommer att handla mycket om kulturkrockar. Alltså mina upplevelser i Sverige, A-upplevelser, svenska konstiga ord, svenska konstiga uttryck. Och jag kommer avsluta med SRFs syn på hjälpmedel. Och jag brukar alltid värma upp lite med barn, alltså när man träffar barnen och de undrar över oss synskadade. Jag brukar vara ibland på olika skolor och informera. Och så jag var på en skola för ett tag sedan och presenterade mig så här och jag sa, ser ingenting och heter Kamal. Och sen blev tyst i klassen och sen ett barn frågade så, är du blind på heltid? Ja. Och så, i Härnösand bor jag mellan 2 dagis. Och alltid när jag passerar de här dagis, barnen kommer fram och undrar över saker och ting och min käpp och min klocka, och jag visar dem klockan och käppen och jag säger att jag hittar hem med hjälp av det här käppen och sådär. Och sen en dag gick förbi dagiset, ett av barnen berättar för de andra, den där farbror han ser inte, den här pinen han hittar hem, och så, han var blind igår också. Och så jag var också på en annan skola idag en gång. Det här med maten, hur maten är upplagd på tallriken, ni känner till det. Man säger klockan 12, 3, 6 och 9. Visst, ni känner till det. Ni vet, alltså man beskriver hur maten är upplagd på tallriken. Man säger 12, 3, 6 och 9. Och så jag berättade för barnen, om er farfar och farmor och mormor kommer till er och de ser dåligt, ni måste hjälpa dem på det sättet. Tala om det klockan 12, 3, 6 och 9. Och sen blev tyst igen i klassen. Och sen fick en fråga ut av ett barn. Du, vad ska man säga om det är soppa? Ja. De är så fantastiska barnen, vet du. De är så härliga, vet du. Jättekul. Ja, jag tänkte fortsätta alltså synen på människor med funktionshinder i de där länderna som jag har kommit ifrån och jämföra lite grann med i Sverige. Och i det här finns också lite humor och skratt faktiskt. Innan jag är krigsskadad, blev blind ungefär för 27-28 år sedan. Och innan jag blev blind, jag var lärare i min lilla hemstad, fotbollsspelare och självklart man också. Jag hade en granntant, tant Fatima heter hon. Hon tyckte mycket, mycket om mig, den tant Fatima. Och alltså så här moderligt kärlek, alltså hon tyckte om mig som sin son ungefär. Alltså i Kurdistan, som jag har kommit ifrån, att vara man och lärare och fotbollsspelare ger jättehög status alltså. Och det här tant Fatima tyckte mycket, mycket om mig. Sedan hände och jag blev blind, hamnade i Sverige. Och tant Fatima kom till Sverige också på besök. Hennes dotter bor här i Stockholm. Och så vi bjöd tant Fatima hem till Härnösand. Min fru Karin, hon är så där kulturmänniska och gillar ha tavlor och grejer på vägarna och sånt. Lite fint. Och sen när tant Fatima kommer in, tittar runt omkring. Det är så fint här då. Och sen hon kommer och viska i mina öron. Fast min fru Karin, hon förstår inte kurdiska. Men ändå tant Fatima viska i mina öron. Säger Kamal, du måste tacka Gud 1000 gånger om dagen. Och pussa på Karins händer 100 gånger om dagen. Eftersom du har fått ett sånt bra liv. Och jag sa ingenting. Jag sa okej, hon är gäst och det är första dagen. Men dagen efter samma sak hon upprepar saken. Och jag försökte förklara för tant Fatima. Att faktiskt jag jobbar här också. Jag har inkomst och jag hjälper till hemma. Men icke sa icke. Alltså för tant Fatima. Den där fotbollsspelaren, mannen, Kamalen, läraren, allting var borta och det var blindheten som hon såg. Det var väldigt, väldigt tragiskt och tråkigt. Jag är bombsäker att om tant Fatima skulle gå till en annan invandrarfamilj, då där mannen är allting. Men hos oss, jag var lika med noll och det var Karins förtjänst. I och för sig Karin har betyd och betyder jättemycket. För mig. Men alltså blindheten sitter så fruktansvärt djupt i de där människornas alltså själar i de där länderna. Man tror alltså en blind är bara en vårdobjekt, ingenting annat. Alldeles nyss jag har varit i mina hemtrakter, kom hem bara för 3 veckor sedan i Suleimanie. Och där attityderna är väldigt, väldigt hårda mot blinda. Jag gick till hammam med mina två bröder. Alltså skulle man var och en gå till en duschkabin. Och sen vi går fram till kassan för att beställa. Han som jobbar där pekar på mig och tittar på mina bröder. Vem ska tvätta honom? Alltså det var hans största huvudvärk alltså. Alltså faktiskt, ingen i livet har tvättat mig. Det kan jag göra det själv. Alltså man tror inte till och med man kan tvätta sig själv alltså. Och så på den flygplatsen, jag märkte att ledsagarna är väldigt, väldigt nybörjare. Det kändes när de ledsagade, de gjorde jättefel. Och jag försökte visa dem hur de ska ledsaga. Men det var bara 5-6 sekunder de körde sin race alltså. Och när de hjälpte mig, jag slog höften och knäna mot bordskant och överallt. Och det ledsagaren så, säger till mig, gå försiktigt, säger han till mig. Men det är du som ska gå försiktigt, säger jag till. Alltså så fungerar det. Alltså det finns så hårda attityder. Alltså synen på människor med funktionsnedsättningar är väldigt, väldigt kränkande. Men förekommer sådana attityder i Sverige, men inte lika hårt. Men det förekommer i Sverige också. Jag minns att vi flyttade från lägenhet till ett rathus. Och vi skulle göra om golfmattan. Han som jobbade där heter Mats. En dag jag kom hem från jobbet. Och jag hörde att Mats håller på att jobba där nere. Och så fort han hörde att jag kom hem, han sprang upp Mats och skulle hjälpa mig hemma hos mig. Jag sa, men det går bra Mats, det är mitt hem och det går bra, tack ska du ha. Och sen han gick ner och fortsatte att jobba. Och så jag skulle gå ner och byta om. Våra sovrum ligger där nere. Jag skulle gå ner och byta om. Jag stod längst upp på första trappan. Jag sa, Mats, får jag komma ner? Jag trodde kanske han hade lite grejer och saker på trappan. Kanske jag går och snubbla och ramla. Nej, nej, sa han. Han sprang upp. Och så vände ryggen mot mig. La mina händer på sina axlar. Vad har du tänkt göra, Mats? Alltså, han hade tänkt bära mig ner på ryggen. Herregud, sa jag, men det går bra, Mats. Jag kan gå ner själv. Kan du göra det? Ja, det kan jag göra. Och jag gick ner och bytte om och jag märkte att Mats tittade på mig med fyra ögon. Gick upp och sedan satt på kaffe och bjöd Mats på kaffe. Och han sa det faktiskt, det är första gången jag träffar en blind. Jag trodde inte att ni klarade av sådana saker. Och sedan på kvällen jag berättade det här för min fru Karin. Jag sa, du skulle lära och ner. Kul farbror, gör om det. Alltså hon trodde Karin, min fru, bär mig och reda upp och ner. Och ja, som sagt, det förekommer sådana grejer. Alltså, när vi har till exempel middagsgäster, oftast händer att när de ska gå, alltså oftast de tackar Karin, min fru, för att jag har jobbat hela dagen som bara den, vet du. Men det räknas inte jag. Det är jättetråkigt. Alldeles nyss i augusti, vi hade en surströmmingkalas. Och så vi satt och de pratade. Och hela tiden de pratade. Karins hus, Karins gård, Karins hus, Karins gård. Alltså fast det är vårt gemensam hus och gård och allting. Men det är Karins hus, Karins gård hela tiden. Jag var nära att bli irriterad. Men jag håller mig till tos i alla fall. Som gäster är stor betydelse i den kurdiska kulturen. Man kan inte vara otrevlig mot gäster. Men det var jättetråkigt att höra. Min svärmor, när Karin och jag gifte oss, hon var väldigt skeptisk och tveksam på vårt äktenskap. Att hennes dotters man ska vara en blind man. Eftersom hennes bild av en blind var den blinde man i hennes lilla by som satt ofta vid köksbordet och behövde hjälp hela tiden. Det var hennes bild av en blind. Men så småningom minns värmen när hon såg att jag jobbar och kommer och går och ganska självständig och hjälper hemma och jobbar med dator och grejer och åker skidor och sådana grejer. Efter ett tag hon hade sagt till sin väninna, Kamal är en modern blind. Man kan vara modern blind. Det var precis 20 år sedan jag kom till Sverige. Jag har bott i Sverige i 20 år. Och det var första dagen jag kom till Sverige. Man ska till polisen och söka asyl. Och sedan de skickade mig till ett hotell. Skulle bo på hotellet i 2 veckor. Sedan skulle jag till ett flyktingförläggning som heter Garpitan. Jag var första dagen på hotellet. Kunde inte ett ord på svenska. Såg inte heller. Och så jag var hungrig som bara den. De knackade på dörren. Det var 2 unga tjejer. De kom in med mat till mig. Och de säkert beskrev maten för mig. Men jag begrev inte ett dugg. I alla fall de ställde maten på bordet. Och de gick. Jag gick fram till bordet. Kände med mina händer. Tallriken var varm. Maten var varm. Okej. Så långt är bra. Och sen kände med mina händer på maten. Det var någonting mjukt som gummi. Herregud, vad kan det vara, sa jag. De här svenskarna kan hitta på vad som helst. Kände lite mer noggrant. Det var någonting kladdigt och klabbigt. Nej, jag vågade inte ens smaka på maten. Jag ringde till min kusin som har bott i Sverige nu i 28 år. Jag sa, vad kan det vara för mat? Jag beskrev ungefär maten för honom. Och han funderade lite grann och sa, Kamal, idag är torsdag, den måste vara pannkaka. Och det var pannkaka. Min första mat som jag fick i Sverige, vet ni. Och jag hatade en bra tid framöver. Hatade alltså pannkaka. Men nu jag älskar att äta pannkaka. Min fru lagar väldigt goda pannkakor. Apropå maten, jag gillar nästan all svensk mat utom lutfisk. Där går det gräns. Till och med surströmming går det bra. Men inte lutfisk, där har jag himla svårt. När jag gick på Härnösand folkhögskola och vi hade flyttat ihop, Karin och jag, första jullovet på en vecka, vi bodde hos min blivande svärmor. Jag hade aldrig hört talas om ordet lutfisk, vet ni. Och så vi var där och hon bjöd oss på lutfisk. Och jag började äta, det var inte alls gott. Men jag i alla fall åt mig nödden på första portionen. Och så jag sa, tack så mycket, det var jättegott, säger jag till svärmoren. Och hon säger till Karin som sitter till vänster om mig, en portion till Kamal. Jag fick tilligare en portion, herregud, sa jag. Och så jag sa till mig, okej, jag kan stå ut med det. Det är kanske första och sista gången och det är okej. Men efter 2-3 dagar, ännu en gång till lutfisk, då förstod jag att det är jultradition här. Min svärmor, hon bodde ensam och hon köpte varje år bara 1 kilo. Och hon själv gjorde ordning lutfisken. Året efter, hon hade sagt till Karin, i år måste vi köpa 2 kilo. Eftersom Kamal tycker om det. Åh, herregud, sa jag. Då jag var tvungen att tala om sanningen för dem. Här var det så var det med lutfisken. I alla fall, jag stannade kvar på det hotellet med pannkaka-historien i 2 veckor. Sedan flyttade till ett flyktingförläggning som heter Garpitan utanför Örebro. Jag har ganska många roliga minnen därifrån, men jag kommer att berätta 3 stycken av dem för er. Jo, jag var där, alltså kanske jag hade bott där i en vecka, 10 dagar. Jag hade lärt mig några enstaka svenska ord, hej och god morgon och hej då, och på sin höjd kanske 10-15 ord. Och så en dag jag hade ett litet rum, satt där och lyssnade på radio. För att jag inte förstod någonting. Jag sa att jag måste lyssna på radio för att det kommer så småningom att förstå. Men jag satt där och jag hörde dem knacka på dörren. Kom in 2 kvinnor. Och de började prata och surra. Och jag begrep ingenting. Men så småningom förstod jag att de pratade om religion och Jesus och kristendom och... Det var jättetråkigt, jättejobbigt samtal för mig. Och jag ville bli av med dem. Kanske de kan lämna här så fort som möjligt. Jag sa, hörni, med mycket, mycket dålig svenska. Jag sa, har ni Bibeln på punktskrift? Ja, det har vi, sa hon. Åh, herregud. Himla otur jag hade väl. Tillgängligheten kan ställa till ibland. Och när de åkte iväg och kom tillbaka med Bibeln på punktskrift från golv till taket, det var bara punktböcker, Gamla testament. Herregud, sa jag. Okej, sa jag. Okej, eftersom jag har inte så mycket att göra på det här stället, jag ska börja och läsa. Och jag tog första volymen och första sidan. Jag lovar er, i en hel månad jag var fortfarande på första sidan. Förstod ingenting, vet ni. Läste om, men jag förstod ingenting, vet ni. Ja, det var med den här Bibeln. Och så när jag bodde där, jag gick på skolan där på flyktingförläggningen för att läsa SFI. Apropå SFI också, ni har inte tänkt på det, att Sverige är världens förkortningarnas land. Alltså, det är så många alltså förkortningar. Jag tror jag hade bott där i bara en vecka och kommer en personal och säger till mig, Kamal, du kan läsa SFI på ABF. 2 förkortningar. Herregud, sa jag. I alla fall gick jag till skolan för att lära mig SFI. Jag hade mycket trevlig svensk lärarinna, Margareta heter hon. Och hon åkte till semester, kom tillbaka efter 2 veckor och jag mötte henne på skolgården. Och hon sa, hej Kamal, sa hon. Och jag sa, hej Margareta. Och jag gick mot henne och jag hade lärt mig här i Sverige, man måste krama kvinnor, vet ni. I Kurdistan, det är bara vi gubbar som kramas, vet du. Men jag hade lärt mig. Och jag gick fram mot Margareta, kramade henne. Välkommen tillbaka, trevligt. Och så efter några sekunder säger Margareta, Kamal, jag har min hund i famnen om du vill pussa på hunden också. Och herregud, sa jag, hur kan man pussa på en hund? Jag som kommer från en kultur som, alltså, man har aldrig någon hund inne i huset. Vi, i bästa fall, vi har bara vakthundar. Aldrig som i Sverige, de ligger i sängen och på soffan och man firar deras födelsedagar och allting. Men jag tycker det som ni gör och behandlar djur, jag tycker det är jättefint som ni gör. Men jag kom från en sån kultur och jag skulle pussa på en hund. Jag började darra, svettades, rött i ansiktet säker jag blev. Men hur ska det gå här då? Efter 10-15 sekunder, jag var världens nervösaste människa, vet ni. Men jag var liksom vanlig. Jag pussade en snabb pang bara. Och sprang tillbaka till mitt rum och sköljde av munnen 100 gånger. Men nu, alltså min syn på djur har förändrats till det positiva faktiskt. Jag tycker det som ni gör, det är jättefint i Sverige mot djur. Ja, och sen på den här flyktingförläggningen, en gång i veckan vi åkte till stan för att handla och sedan vi åkte och basta och simma. Jag hade aldrig i mitt liv bastat. Ja, det var min andra gång som jag åkte till stan. Att handla, det var jättesvårt för oss inskadade, alltså. Inte kunna språket, inte se om man skulle handla. Det var jättejobbigt. Jag chansade. Oftast gick, ursäkta, åt helvete bara. Men ibland gick det bra faktiskt. En mat som jag åt med all säkerhet, det var tomat. Eftersom tomat på kurdiska också heter tomat. Men de andra grejerna, alltså, fick vänta länge tills jag lärde mig. I alla fall, vi hade varit och handlat sen vi skulle till badhuset, simma och basta. Det var som sagt min andra gång och jag kunde sitta i bastun högst 4-5 minuter. Och jag hade suttit mina ungefär 4-5 minuter, precis håller på att gå ut, ställa mig under duschen, kom in en Svensson, satt sig bredvid mig. Jaha, varifrån du kommer? Och jag med nödden på mycket dålig svenska, jag sa från Iran. Jaha, Iran, vad trevlig. Jag alldeles nyss hade varit i Iran. Och han började att berätta. Minuterna gick, hjärtat håller på att banka. Och han började, alltså, fortsatt att berätta. Alltså minuterna gick till 10-11 minuter. Mannen fortfarande var på Arlanda. Så herregud, om han ska berätta hela historien, garanterat kommer jag dö här. Men efter ett tag, alltså, som jag kände mig väldigt, väldigt dålig, alltså. Jag sa, jag ska, med mycket, mycket dålig svenska, jag ska ut dusch, sa jag. Och jag sprang ut och ställde mig under kallduschen och gick aldrig tillbaka till bastun. Och jag stannade kvar på det här flyktingförläggningen i 6-7 månader. Och sen jag fick uppehållstillstånd. Och sedan flyttade till Härnösand. Av den klassiska skälen, kärleken. Och sen dess jag har bott där. Och nu tänkte jag berätta lite grann om mina upplevelser, språksvårigheter, missförstånd, koder. Och som sagt avsluta med lite, alltså, hjälpmedelsgrejen då. Jo, jag började på Härnösand folkhögskola som elev där. Och assistenterna som hjälpte oss med mat och fika och grejer. Jag tänkte ställa en fråga till församlingen här. Men de som har hört det här, snälla, säg ingenting. Vi får se de andra av dem klara av det här. Jo, när assistenterna hjälpte oss med kaffe och te, jag märkte att alltid får jag får för litet kaffe och te. Vet ni varför? Jo, så fort jag hörde att assistenterna hjälpte mig med kaffe eller te, jag sa tack. Alltså tack som tackar. Men det tog lång tid tills jag förstod. Det här tacket betyder det räcker alltså. Så det finns sådana koder i alla samhällen. Det tar tid tills man lär sig. Nu för tiden jag väntar tills jag blir säker. Sen jag säger tack alltså. Men då jag visste inte det här tacket betyder det räcker. Så kan det gå ibland. Och så en dag, någon assistent ville hjälpa mig med frukosten. Aha, vad vill du ha komma till frukost? Jag sa, en tallrik fil med sill i. Och så, hon blev tyst och... Ja, jag sa sill. Ja, Kamal, sill i filen. Ja, sa jag. Och jag förstod, jag märkte på en gång, det är fel, men vad var felet? Jag förstod inte. Kamal, vad menar du? Jag sa sill. Jag sa det som är gott och sött i fil. Ah, det kanske du menar sylt alltså. Ja, det menar jag det. Alltså det är sådana ord, det är svårt för oss. Sil och sylt och sylta. Ja, det är himla så det skiljer mellan. Tänk om jag hade fått sill i filen. Herregud. Och inte alls gott, vet ni. När jag var ny i Sverige, ibland jag hörde att folk säger det är förbjudet med hembränt. Och jag satt och tänkte och funderade vad kan innebära det här. Med mitt dåvarande språksnivå, jag trodde hembränd ska betyda att man ska tända eld på hem och hus. Bränna hem alltså. Och jag sa det är självklart, man ska inte tända eld på hem och hus. Men nu vet jag vad hembränd är för någonting. Men det finns sådana alltså grejer i varje språk som man säger det. Och så jag är lite idrottsintresserad. Jag har så lite tävlat lite grann så här. Och jag sprang här i Stockholm Lidingöloppet för några år sedan. Och sen när jag och min ledsagare springer och tränar eller tävlar. Vi har en käpp mellan oss, en pinne. Som vi håller käppen i varsin hand. Han springer för och jag efter. Och när jag är ute och tränar eller tävlar. Jag har en väst på mig som står synskadad på. Det är för att folk ska ta lite hänsyn till. Och så skulle springa Lidingöloppet här. Det var jättefin sol idag här i Stockholm. Några band, de trodde vi kör stafett eftersom vi hade en pinne mellan oss. Vi hade sprungit ungefär 15 kilometer. Stannade för att ta lite dricka och annat. Och folk, när de såg att jag är blind och springer, de hejade lite extra på oss faktiskt. Och så när vi hade sprungit 15 kilometer... mitt i folkets jubel hör jag att Katarina, min ledsagare, hon säger Kamal, pinka. Nej, Katarina, snälla. Och sen hon vände sig och upprepade ordet Kamal, pinka. Nej, men det går inte här, Katarina, snälla. Vi kan springa lite längre fram och gå i skogen. Alltså efter några sekunder förstod jag att hon sa det, att hon ville att jag skulle vinka åt och vinka. Och jag trodde att det betyder pinka. Tänk om jag hade dragit ner brallan. Apropå idrott. Jag körde Vasaloppet också. Och så det var första gången jag körde Vasaloppet. När vi kommer till första stationen efter 11 kilometer. Min ledsagare säger, här heter Smågan. Och när han säger Smågan, jag blev full i skratt. Heter Smågan? Ah, och jag skrattade. Men varför skrattar du, Kamal? Och jag var så blyg att tala om det för honom. Jag kunde inte säga. Till sist han tvingade mig att säga det. Men ursäkta, hoppas ni ursäkta mig. Alltså, ordet Smågan på kurdiska betyder samlag. Vilken trevlig ställe, sa jag. Alla andra nya stationer på Vasaloppet hade jag glömt bort. Men den första stationen kom jag ihåg det. Herregud. Ja, hörni. Ibland folk frågar mig att tror du är du lyckad i det svenska samhället? Och jag, mitt svar är ja. Faktiskt, jag känner mig lyckad i samhället, känner mig integrerad i det svenska samhället. Jobbar här i Sverige, trivs väldigt, väldigt bra. Bryr mig om samhället, om svenska folket. Jag tror att lika nervös jag var häromdagen när det var fotbollen mellan Sverige och Holland, den sista 20 minuterna. Alltså, jag känner mig i många, många situationer och många fall känner mig som en svensk och stolt över det. Jag har kämpat jättemycket, men jag har samtidigt fått mycket hjälp för att komma in i det svenska samhället. Ibland man måste ha tur i livet. Och jag hade tur att först och främst jag kom med SRF. Min kusin bodde i Haninge då och en dag han sa, jag ser en skit här, Synska Riksförbund. Och vi kom in på en gång och jag träffade en fruktansvärt trevlig människa, Gunnel Jakobsen. Hon jobbade här då. Och jag fick lite hjälpmedel av henne och det var jättetrevligt. SRF och Härnösand folkhögskola har betytt jättemycket för mig för att komma in i det svenska samhället. Jag hade tur att jag hamnade i Härnösand och Härnösand folkhögskola. Därifrån jag fick väldigt, väldigt mycket hjälp. Med mina rättigheter, med mina alltså, grejer och allting. Hur ska man gå vidare och vilka vägar ska man ta? Alltså SRF och Härnösand folkhögskola har betytt jättemycket för mig. Och jag lyckligtvis har hamnat i ett län som landstinget är relativt bra när det gäller hjälpmedel och sånt. Sällan jag har haft något problem med hjälpmedel med sin centralen eller med landstinget. Arbetsförmedlingen alltid har ställt upp för mig med mina tekniska arbetshjälpmedel. Och alla de där grejerna har hjälpt mig att komma mer och mer i det svenska samhället. Jag till och med dricker kaffe och äter surströmming och sådana grejer. Alltså det är nyckeln till alltså, min lycka i det samhället har varit som sagt SRF och Härnösand folkhögskola faktiskt. Och jag är jättetacksam för det är hjälp som jag har fått. Men jag måste säga att jag har kämpat också. Jag har arbetat hårt. Jag har läst och pluggat och besvärat många omgivningen om mina frågor och funderingar. Men jag har alltid fått hjälp. Jättetrevligt. Och jag tänkte avsluta med hjälpmedel. Jag tycker och SRF tycker att hjälpmedel ska ingå i rehabiliteringen. För oss synskadade. Det ska vara en självklar rättighet för oss. Vi är medborgare i det samhället för att vårt liv ska fungera. På arbete och på fritiden. Vi behöver en hel del hjälpmedel. Jag blir irriterad att vi ibland ifrån politiker och beslutsfattare blir ifrågasättande. Det är våra skattepengar är lika värt som alla andra skattepengar. Vi behöver hjälpmedel för att som sagt vårt liv ska fungera också. Och nu för tiden vi har en stark alltså instrument bakom oss, FNs konventionen mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Där står det klart det är behov som ska styra och självklart alltså rätten till hjälpmedel. Det ska inte ifrågasättas här och där. Apropå hjälpmedel, när jag fick min första bärbara dator på skolan. Det var så härlig känsla både för mig och min lärarinna. Innan dess jag hade punktpapper hit och dit och slarvigt och varken hon eller jag hade koll på mina grejer. Men jag minns det första när första gången fick jag bärbara datorn. Alltså läraren såg vad jag skrev på skärmen. Det var så härligt. Och så när jag fick min första scanner. Min farbror från Kurdistan var på besök och jag visade hur skanner fungerar. Min fru Karin berättade att jag såg tårarna ran på farbrorens kinder när han såg det i en sån bra grej. Han klappade mig på axeln och sa, Kamal, stanna kvar i Sverige, du har framtiden här. Det var en så härlig känsla. Apropå skanner, mina vänner, jag måste berätta en sak för er. När jag blev blind i Kurdistan, jag grubblade över två saker. Hur kan man spela fotboll? Hur kan man läsa böcker? Jag har alltid varit intresserad av att läsa böcker. Fotbollen gick inte alls, självklart. Men böcker, mina kompisar, de kom till mig då och då och läste böcker åt mig. Och ofta var det tjejkompisar. Och jag håller på att läsa en härlig roman. På ett ställe handlar om lite kärleksakt mellan Vadim och Katja. Det var jättetrevligt där. Och en annan kompis till mig läser samma bok. Och sen på kvällen han och jag satt och pratade om boken. Och han frågade, Kamal, visst var det härligt de där sidorna, de där kärleksakten mellan Vadim och Katja. Vadå då, sa jag. Vilka sidor? Ja. Vilka sidor, sa jag. Ja, mellan till exempel 80 och 82. Och jag var redan på 150, vet du. Alltså den här tjejen, hon hade hoppat över den där sidan. Himla otur, vet du. Vilken sansur, vet du. Och den här tjejkompisen, hon bor i Tyskland nu. Och när jag fick min första scanner, jag ringde till henne. Jag sa, nu har jag en apparat som kan läsa allting för mig. Ja, med de där orden jag tänkte avsluta. Och tack så hjärtligt att ni lyssnar på mig. Tack ska ni ha allihopa. Tack så mycket.